Stollar, bollar.
Med Karin, Petra och Björn.
Stollar, bollar.
Hej och välkommen till Stollar, bollar. Vi är Björn Knutsson, Karin Blixt och Petra Reveny. Våra ämnen är lika gränslösa som osorterade. Slask, teater, nakensnäckors parningsriter, dramaturgi, konst, sex, undergång, rus, återfödelse, litteratur, medvetande och omedvetande. Samtidsfenomen som virus och politik, anatomi, kärlek, bakterier, återfödelse, religion, mode, magi och vår plats på den här planeten. Ja, det är några av de ämnen vi tänker bolla med varann och våra kommande gäster.
Men Petra, har du sett den här serien på Netflix? Down to Earth?
Nej, det har jag inte. Är det något jag bör se?
Alltså, jag tycker den är jätterolig. Mm. Det är den här Baywatch-skådisen, som jag kallar honom. Han har gjort jättemycket mer.
Okej.
Okay. Men Zac Efron.
Mm.
Han har blivit stor och nu åker han runt i världen tillsammans med någon sorts hälsoguru som jag inte vet vad han heter. Det brukar ju vara ett återkommande tema i Stollarbollar, att vi inte kommer ihåg vad de heter.
Vi har inte en susning.
Nej, men Zac Efron heter han i alla fall, som åker runt med hälsoguron.
Mm. Mm.
Och de prövar till exempel hur vattnet är i världen. De försöker ha ett perspektiv hur vi kan leva i samarbete med den här jorden istället för vad som pågår nu.
Mm.
Men på den resan så åker de till Sardinien. För där på Sardinien finns en av världens så kallade blue zones.
Okej, vad är en blå zon för någonting?
Det är en plats i världen med extremt mycket välmående 100-åringar. Alltså, folk lever länge, men inte bara det, utan de är friska länge.
Mm.
Och skälet till att de här platserna kallas blue zones, det är för att forskaren som undersökte det här, som de pratar med och intervjuar på Sardinien, han hade en blå sån här filtpenna medan han, när han började undersöka vart de här platserna finns.
Okej.
Okay. Så det är helt enkelt platser han ringade in med sin blå filtpenna.
Men har han dragit några slutsatser om vad de har gemensamt, de platserna?
Flera slutsatser. För det första, de som lever så här länge, det förekommer ingen träning på de här platserna.
Hey.
Det är ingen som tränar, men alla rör sig mycket. De har fysiska aktiviteter för sig, som till exempel är att gå till baren och dricka vin varje dag.
Det är en fysisk aktivitet.
En fysisk aktivitet, eller valla får, fiska, att vispa sin grädde, men vispa den för hand.
Mm.
Så att det finns ingen träning som är för träningens skull, utan det finns mycket rörelse, men allting har ett annat syfte än att vara rörelse.
Det tycker jag låter väldigt sunt. Det förstår man.
Yeah.
Att det fungerar. För den här självfixeringen, att allt handlar om den egna kroppen. Och det tror jag, det är inte bra för psyket, är min slutsats.
Nej, men jag tror inte heller det.
Nej, men vad intressant.
En annan sak som kanske vänder upp och ner på lite grejer, det är att på ingen av de här platserna så har man en proteinrik kost. Man äter väldigt mycket kolhydrater ifall man ska vara frisk och leva bortåt 100.
Så man äter bröd och rotfrukter, men inte så mycket kött helt enkelt?
Mycket grönsaker, olika färger, mycket kolhydrater, väldigt lite protein.
Mm.
Och det är ju lite kontra de här dieterna, Atkins, och ät inte kolhydrater utan allt annat proteinbaserat.
Mm. Och det, kolhydrater ger ju energi.
Mm.
Så det kanske hör samman med hur man rör sig och vad man har för... Ja.
Om man ska nörda lite, så ifall du vill bygga muskler, då kommer du behöva mycket protein.
Okej.
Okay. För då har du mycket vita fibrer i dina muskler. Och då är det bra med protein. Men ifall du rör dig så här regelbundet och i en lugn takt, då får du mycket röda fibrer. Det betyder att det är mycket blodkärl som går ut till varje muskel och du har mycket, mycket syre i musklerna. Och det är tydligen positivt då ifall du vill leva till du är 100 men kanske inte har jättebulliga muskler.
Nej, det tycker jag låter jättebra.
Pros and cons, pros and cons. En annan sak som är gemensamt för de här Blue Zones, det är att människor har ett sammanhang. De har helt enkelt mycket vänner.
Ja.
De hänger.
Mm. Att hänga, det är någonting som förlänger livet.
Det förlänger livet, och de har också ofta högt upp i åldern en känsla av att de har ett syfte. Det vill säga, de säger det i programmet, den här forskaren säger i det här programmet att de två farligaste åren i en människas liv, det är året hon föds och året hon går i pension.
Mm-hmm.
För väldigt många människor när de går i pension då tydligen, då släpper de det som fick dem att gå upp på morgonen varje dag. Och det blir mer för många. Det här gäller ju inte alla, men skälet till att så många dör det året de går i pension måste ju bero på någonting. Och den här forskaren relaterar det till att man kanske sätter sig ner och bara blir passiv. Istället för att som förut känna att man har ett syfte, en mening.
Mm.
Så häng, ät kolhydrater, träna inte, men ha mycket, mycket fysisk vardagsmotion. Det var helt enkelt recepten.
Mm. Stålar, bollar. Avsnitt 6 om åldrande.
Med vår gäst Ann-Britt Reveny, och veckans konstnär är Petra Hellberg.
Karin,
aha.
I en av våra första episoder så pratade vi en del om åldrandets berättelser. Kommer du ihåg det?
Ja, jag minns det. Du nämnde det här att det finns en tendens att de inte kommer upp i offentligheten lika mycket som andra berättelser.
Precis. Jag grubblar lite grann på det där för att jag tror att det har att göra med den här hjältehistorien som vi har pratat om några gånger. Att väldigt länge inom storytelling och historieberättande, vilket också våran gemensamma kollektiva samhällsberättelse är en del av, så är produktivitet och styrka och målmedvetenhet, det är väldigt starka ingredienser för att skapa dramatiska impulser i en berättelse.
Precis, det finns ju de här extremt tydliga exemplen som Bourne-filmerna till exempel. Mm. En godhjärtad man som råkar ut för stora hinder och med livet som insats överkommer dem och vinner nya insikter om sig själv och sin situation.
Det är lite svårt att se en 83-årig tant i den rollen. På något vis så bygger ju väldigt mycket av vårt historieberättande på en slags orsak-verkan-retorik. Alltså det händer någonting som leder till nästa steg och vi är på väg framåt mot ett mål. Och därför så kanske man inte skildrar äldre människor så mycket i våra gemensamma berättelser. Därför att när man närmar sig målet, nämligen döden, eller när, slutet kanske vi ska säga, när man blir äldre, så kanske man inte har riktigt så bråttom mot målet längre.
Nej, då blir det mer att ja, men målet får väl komma fram till mig istället kanske.
Precis. Och jag fick ett sånt fint brev, för jag håller nämligen på att göra en film. Jag håller på att skriva en manus till en film som handlar om en äldre kvinna. Och den går ut på i korthet att hon avskyr sin man som hon har varit gift med. Han är 20 år äldre än henne. Så när han dör, när han närmar sig 100-strecket eller 90-strecket, då är hon bara 78 år och blir jätteförälskad och och ja, det händer en väldig massa grejer. Och jag har skrivit en del om den filmen på sociala media. Och då fick jag ett brev från en kvinna som heter Berit Sankert om det här med upplevelsen av åldrande. Och då tänkte jag att det vore himla kul om vi kunde landa i de tankarna i ytterligare en episod här i Stolla bollar. För hon skrev nämligen till mig om någonting som jag aldrig har hört talas om, som heter gerotranscendens. Har du hört det begreppet?
Nej, jag har inte hört det begreppet. Och jag har ju en sida här i hennes brev framför mig. Och hon kallar det för geotranscendens.
Ja, men då tror jag kanske att hon skriver fel.
Mm.
För att jag har upphovsmannens text här. Men jag fick ju alltså det här brevet från Berit. Mm. Kan inte du läsa det, eller en del av det, för att höra hur hon beskrev sin känsla av att bli äldre?
Jag är 83. Har hjärtsvikt och lever, som jag kallar det, i pacemaker-takt numera. Och jag är inte längre som alla andra. Tycker inte man måste gå upp tidigt, trots att man är en så kallad nattmänniska, för att få något gjort. Göra saker hela tiden, för man vill ju inte bli sittande. Promenera minst en halvtimme varje dag blir ju svårt för den vars ben inte bär. Gå ut för att det är så vackert väder. Stanna inne för att väderleksrapporten säger: jag har äntligen gett mig själv tillstånd att leva utifrån mina behov. För stunden eller dagen idag. Har delvis försonats med att vara annorlunda, olik övriga äldre i min omgivning. Efter att fram till 78 år gjort som alla andra nylediga pensionärer. Det var en underbar tid även den. Dansgympat, gått stavgång, cyklat runt överallt dit jag ville komma. I stan, plockat svamp under långa promenader, deltagit i kulturlivet, skrivit en bok. Det fanns minnen jag hade glömt. Hållit kurser i berätta om ditt liv. Umgåtts med ett stort nätverk. Sökt meningen med livet. Allt samtidigt.
Stollar bollar.
Waiting.
Det är himla fint det här brevet, och det som är så fascinerande med det här gerotranscendens, det är att det är en slags beskrivning av att upplösa den här orsak-verkan-modellen. Den här att vi lever på en tidslinje helt enkelt.
Men berätta, vad är det för
någonting?
Ja,
nu måste jag bläddra. Alltså, det är en man som heter Lars Tornstam, som en svensk sociolog. Han var väldigt inspirerad av Jung och formulerade en teori om människans utveckling under senare delen av sin levnad. Alltså, han intervjuade en massa äldre människor och frågade om deras upplevelse av tid och rum och känslan av att leva helt enkelt.
Mm.
Och då så skrev han sen: människor som gerotranscenderar förflyttar sig i tankarna obehindrat mellan tid och rum och upplever ibland alla sina åldrar samtidigt. De känner sig mer som en länk i en kedja av generationer än som en egen individ. De lever här och nu och accepterar det de inte förstår, och rädslan för döden avtar. Och det är ju någonting man väldigt ofta hör äldre människor prata om. Att man är lika mycket i alla åldrar samtidigt. Så jag är bara 55. Då kan man säga bara i det här programmet. Mm. Och jag har redan den upplevelsen.
Ja, men det är det som gör mig så jäkla glad att höra om det här gerotranscendens.
Mm.
Det är ju att vi har ju ett mycket starkt narrativ att det är någonting kast att bli gammal.
Mm.
Och det känns som att det är skönt att få motbilder till det.
Mm.
För det där låter ju som att man har någonting att se fram emot att bli 80 ifall man har turen att hamna där.
Mm. Sigge Jung sa ju att människan under sina första 50 år ägnar sig åt att lära känna världen, och resten av livet behöver hon för att lära känna sig själv. Och det är ju många, det är inte bara han som har noterat det här, att det finns en utåtriktad framåtrörelse de första 50 åren av livet, där man manifesterar sig i världen, och att sen sker det en motsatt rörelse i det mänskliga psyket. Det är ju bara att vi inte berättar de historierna än. Nu plötsligt så finns det ett väldigt sug efter historier om äldre människor, vilket jag tror i och för sig tyvärr beror på att äldre blir yngre och yngre. Det är inte någon insikt om ålderdomens spännande upplevelser så mycket som att vi håller oss unga längre, tyvärr. Men som författare så blir jag väldigt intresserad av, alltså, de här drömspelen som vi har arbetat med. Ibland refererar vi till Teater Trickster i den här podden. Och det är ju en teatergrupp som vi tillsammans har jobbat på eller med i väldigt många år. Så, och vi jobbade väldigt mycket i en slags drömspelsform. Men tanken att den tredje åldern eller slutet på livet, att det kanske verkligen är liv i drömspelsgenren.
Det kanske, Petra, det bästa kanske inte har hänt än.
Nej.
Men nu blir jag nyfiken. Hur har du, känner du att det har påverkat dig, de här tankarna? Hur du vill jobba dramaturgiskt eller med dramatik?
Ja, absolut. Den här filmen som jag skriver, inte i den. För den är väldigt... Den är ändå väldigt uppbyggd på ett klassiskt sätt. Men jag blir absolut intresserad av vad man kan göra om minnena plötsligt faktiskt är lika verkliga som det som händer nu. Och det, alltså, man har ju jobbat på vårdhem och umgåtts med äldre människor vars då är lika stark som nu. Och det kanske är det mänskliga psykets sätt att utvecklas. Den här Lars Tornstam, som har kommit på det här med gerotranscendens, eller gett ett namn för det här sättet att uppleva saker. Nu tappade jag mig. Vad var jag skulle säga?
Ja, nej, men han och apropå att berätta historier.
Men du, nu tappar jag mig. Nu blev jag själv så här borta.
Du fick ett gerotranscendent ögonblick.
Jag fick ett gerotranscendent ögonblick, men helt utan associationer. Undersökningar gjorda i England nu där de har jämfört hur män och kvinnor berättar historier, och kvinnor har en affirmativ mission, alltså kvinnor berättar historier för att visa varann att man delar erfarenhet. Att om du berättar för mig att jag ska skilja mig, då berättar jag som kvinna, ja, men jag ska också skilja mig.
Och det här,
eller jag har skilt.
Jag har ju vi har ju sagt det här till varandra, vecka.
Exakt. Nej, men kvinnor i grupp delar på tiden och använder tid och berättelser för att visa att vi är lika.
Okay.
Och det är ett sätt att stärka gruppen kollektivt. Och män, de berättar mycket oftare om sig själv, och gärna som en liten knasboll, men alltid som en som segrar. Eller väldigt ofta som en som segrar. Jag gick en kurs för en man. Nu är vi återigen Steven. Ja, vi får fylla på med namnen i slutet.
Ja, det ordnar sig.
Och han hade gjort analyser av undersökningar som har gjorts på manligt och kvinnligt berättande. Där det var väldigt, väldigt tydligt att kvinnor delar på tid, pratar för att se till att vi har gemensamma värderingar, medan män skryter. Eller man kanske inte ska säga skryter, men det är en slags maktkamp om platsen i gruppen. Men väldigt ofta med ett underdog-perspektiv. Och det här låter ju som 50-tal, men det här är en undersökning som är gjord nu.
Det är ju, jag vet inte vad jag ska göra med den här informationen.
Nej. Vi kanske får lyssna på lite musik.
Ja, jag tror vi måste det.
Som kysser mina ögonlock och lägger en liljekonvalj på min mun. Kysser
Det blev ju en liten utflykt där. Vi började prata om manligt och kvinnligt och sådär. Egentligen så vill jag knyta ihop säcken med att det här orsak-verkan-berättandet är ju väldigt produktionsinriktat och man ska göra saker aktivt för att ha ett värde. Och jag tror att många äldre känner att de inte har något värde därför att de inte känner att de gör någon nytt. De bidrar inte till vårt samhälle eller till den kollektiva berättelsen. Och när man inte gör något nytta, då känner man att man inte hör till, att man är onödig. Jag kommer ihåg att min mormor sa det till mig, att hon tyckte inte det var roligt att leva när hon inte kunde göra nytta för någon längre. Men med den här gerotranscendensbilden av äldre människor, att psyket utvecklas till en annan typ av dramaturgi, till en mer poesi än en actionfilm, så tror jag att vi kan dela erfarenhet på ett djupare plan än vad vi riktigt har förstått än.
Apropå dela erfarenhet.
Mm.
Jag vet att inför det här projektet som du håller på med så har du intervjuat flera äldre kvinnor. Var det någonting som slog dig där? Kände du igen det här att inte känna sig riktigt delaktig, inte känna sig nyttig inom citationstecken från deras berättelser?
Ja, jag kände att de här kvinnorna som jag intervjuade, de var mellan, vi säger, 50 och 90. 30. Men en stor del av dem var mellan 65 och 75. Och de var väldigt unga. Det är det som är så märkligt nu, och det var ju därför jag ville göra den här filmen. Att människor är unga så länge. Och de kände sig förvirrade över att, jag menar, det finns ju 65-åringar som liksom har en toyboy och äter mikrobiotisk mat och gör yoga. Och så att många av dem kände sig som om de hade fastnat mellan två beskrivningar av ålder. Dels deras äldre generation var ju uråldrig när de var 70. Det var utslitna kroppar, man ville vila. Medan de kände sig hur pigga som helst och blev förvirrade av det. Så det är ju det min film handlar. Min film handlar mer om den här känslan av att inte vara så gammal som man tror att man borde vara. Men den här gerotranscendensen, den tror jag är på steget efter, om du förstår. När psyket börjar bearbeta hela livet på ett mer intensivt plan. Det är vad jag tror i alla fall. När man tittar på livet inte längre som en resa utan som en fördjupning. När man börjar växa neråt istället för att dra framåt. Jag är ju 55 år, 56 i år, och jag har en mamma som är 76 år i år. Hon är 20 år äldre än mig. 75 alltså, hon är 75 och ett halvt. Det är sällan man hör någon gammal säga, eller äldre säga, jag är 75 och ett halvt.
Men hon var inte gammal när hon fick barn.
Nej. Hon var 19 när hon blev med mig och 20 tror jag när hon födde mig. Eller ja, hon skulle fylla 20, hon var fortfarande 19. Men jag vill i alla fall passa på och fråga henne om hennes upplevelse av att vara i den generationen som är födda på 40-talet och som definierar väldigt mycket av vår kultur överhuvudtaget nu, tror jag.
Petra Hellberg, det är ju en kompis till dig, eller hur, Petra?
Ja, vi känner varandra lite grann.
Ja.
Och det jag vet om henne som gjorde att jag tyckte hon vore en fin konstnär för det här avsnittet, det är att hon är barnmorska från början, så hon har jobbat med människor som kommer till livet. Och hon arbetar nu på hospice, förutom att hon skriver då. Mm. Så arbetar hon med döende människor. Lyssna.
Så kom det sig att hon låg varm och nöjd på en strand med ägg i öppen hand. Den lena hudens fräknar nu bleknade. Hade färdats länge och medveten om resan. Hundar skällt, försakan fördröjt. Att gå stadigt rakt fram var inte hennes gångart. En skalbagge på vristen, kroppen redo, luften hel. På vägen hem mötte hon sin skugga igen och igen. Någon sa, vi har nästan aldrig funnits. Hon säger, nu finns vi.
Ja, nu sitter jag alltså här i Lidköping i köket, hemma tillsammans med min mor, Ann-Britt Reveny. Hej Ann-Britt.
Hej hej.
Välkommen till podden.
Tackar.
Hur gammal är du?
Jag är 75 år.
Mm. Vi var ute och promenerade med hundarna igår. Och då frågade jag dig lite om hur du känner kring det här med förhållandet till kroppen. Kommer du ihåg, jag sa det här att jag hade läst att många upplever kroppen som en vän i ungdomen och som en bundsförvant, eller man ska säga, och sen mer som en fiende när man blir äldre. Men då sa du att det var något annat som du kände var centralt i ditt liv nu som 75-åring.
Ja, jag känner nog inte att min kropp är en sak och min huvud och intellekt ett annat. Snarare känner jag så som att jag känner som 75-åring att mitt intellektuellt ligger på samma nivå som det gjorde när jag var 50. Så känner man nu. Kroppen får ju sina törnar. Det kommer lite värk här och där. Men jag är nog egentligen en ganska aktiv 75-åring. Jag har varit fram tills nu, vill jag nog säga. Men sen det här med att bli gammal, det är ju att man är ju... Som ensamstående som jag är, så kan det nog bli lite svårare, tycker jag. För att man tänker mycket, man reagerar mycket politiskt och så. Och man har ingen att prata med om det. Och det tror jag gör att många känner sig ensamma. Man går och funderar hela tiden i huvudet. Och man vill ju gärna diskutera saker och ting, men det går inte. Jag har ju min hund och jag diskuterar med honom. Och det ger mig jättemycket.
Du skriver ju ibland i tidningen dock.
Ja, jag skriver en del insändare. Det händer då och då.
Mm. Vad var det du skrev om sist?
Sist skrev jag om att tjänstemännen på kommunen, de höjde sina löner alldeles otroligt mycket. Och skrev att de tyckte att de var värda det. Och det var ju precis nu i pandemitider när sjuksköterskorna slet dag och natt och försökte att få sitt jobb och gå ihop. Och så sitter de här på kontoret och säger att vi är värda så och så mycket pengar. Jag tyckte det var fruktansvärt. Då var jag tvungen att gå in och skriva lite om det.
Mm, fick du någon mothugg?
Nej, och vad skulle de skriva? Liksom. Mm. Det fanns inget mothugg, de kunde inte svara. Mm. Så det väntade jag mig inte heller. Men det var ju många som gillade det, och hela den delen av Lidköping jag bor i nu hälsar och talar om, oj vad bra det var att du skrev det och så. Så att pandemin har påverkat mig väldigt mycket, för att man känner ju att man blir deprimerad. Mm. Jag har inte träffat mina barnbarn här i stan sen mars förra året. Och det har liksom nästan varit en stor del av mitt liv. För det är ju det som har livat upp. Mitt ena barnbarn spelar bandy och det andra spelar innebandy. Så det är sånt där som man har haft varje helg, hela vintern i princip. Mm. Och jag saknar det så oerhört mycket. Mm. Men de är försiktiga och vill inte komma hit, och de har stått utanför någon gång och vinkat typ och sagt hej. Men det längtar jag jättemycket efter, att jag längtar efter min vaccin framförallt. Mm. Så att jag kan träffa dem igen. Mm. Båda jobbar ju, den äldste jobbar ju på en skola och träffar mycket folk, som säger att vi ska inte träffas mormor, tänk på konsekvenserna det kan bli.
Men du skiter i dem.
Ja, nästan. Man får nästan välja, som en del säger, vill jag bli sjuk eller vill jag träffa mina barnbarn? Det kan vara en rätt liksom allvarlig att tänka allvarligt på. Mm. För att faktum är att det ena kan vara bättre än det andra, fast man inte tror det.
Nej, men så tänker man ju lätt, att särskilt människor som är ännu äldre. Mm. Jag menar, du har ju en väninna som är 20 år äldre än dig.
Ja.
Så att vi lever ju väldigt länge nu, och då kan man tänka sig om hur det skulle vara 95.
Ja.
Och så att säga vara närmare döden ändå, och vara helt isolerad.
Men jag känner ju det när du säger närmare döden. Jag känner ju nu att jag är ju närmare döden, och det har plötsligt kommit på senare år. Att man ser åren framför sig, hur fort går ett år? Mm. Det går ju jättefort alltså.
Det kommer jag ihåg att du sa i början av pandemin. Mm. Att oj, ett år är så viktigt nu.
Mm, precis. Och så känner man ju det där, även om jag säger att jag känner mig intellektuellt samma, ungefär som när jag var 50, så visst känner jag glömskan till exempel. Mm. Att man kommer på, ni som är ärliga mot mig, mina barn säger, ja men det har du ju berättat förut. Och det där, nu får jag tänka efter, har jag berättat det förut? Eller också så säger jag i meningen att berätta någonting och så säger jag, men det kanske jag har berättat förut. Ja, jag måste ha med den där meningen för att skydda mig själv liksom, ja. Min glömska.
Ja.
Systern som samlar hela familjen vid sin brors dödsbädd och sjunger vaggvisan för honom som de älskade som barn. Grannen som kommer varje dag och sitter tyst vid den ständigt sovande sidan, dricker sitt kaffe, går, kommer tillbaka nästa morgon. Den lilla flickan som kryper upp i sängen hos sin döende mamma, precis som hon alltid har gjort, som har ett namn på sorgen och pratar med henne som till en egen person. Nej Anna, nu har inte vi tid med dig. Nu ska vi läsa godnattsaga. De finns också, de där vackra bilderna. Det är ingen film. Så mycket kärlek.
Om jag säger ordet folkhemmet, vad säger du då? Är det en dröm eller är det någonting som har varit, eller var det en gemensam fantasi som fanns i Sverige? Vad får du för associationer om jag säger det svenska folkhemmet?
Per Albin är det första. Nej, men jag tänker på min barndom, för det var ju under min uppväxt som folk började få det mycket bättre. Vi, som jag sa tidigare, så jobbade min pappa på SJ, och till de som arbetade där fanns det tre stora hyreshus. Och barna där, vi träffades varje dag. Och föräldrarna träffades hos varandra på helgerna, om de inte jobbar då, papporna, för de jobbar ju skift. Och vi hade det, ja, jag tänker på kärlek mellan människor egentligen, om jag ska prata om folkhemmet. Att det är det som skiljer så idag. Man umgicks, man börjar få det bättre. Och vi mådde jättebra som barn, alltså. Det måste jag ju säga, på 50-talet pratade jag ju mest om då. Och ja, men samtidigt så var det fattigt ändå på något vis. Jag vet att min mamma ville inte hade pengar att köpa mat vid något tillfälle. Jag erbjöd mig som barn då. Jag kan gå, för hon fick skriva upp det på krita liksom och betala när min far fick lön sen. Men sen var det nästan bättre år för år för år. Så i början på 60-talet så hade ju de flesta, vad jag vet, det ganska bra, och det hade vi också. Och då hände ju mycket med oss som tonåringar på 60-talet.
Hela revolutionen, oavsett hur man upplevde den. Så. Ja. Det var ju verkligen både en politisk och en sexuell och en social revolution, ja, får man ju säga.
Det var det faktiskt.
Det kanske var därför att de primära behoven var tillfredsställda hos många.
Ja, så det skulle
att,
jag tro. Ja, ja.
Att man kunde börja tänka på annat. Ja. Hur vill vi leva?
Och... Ja, verkligen. Och då började vi att jobba, vi 40-talister, här i början på 60-talet. Och fick vår egen ekonomi. Man tjänade kanske 200 kronor i timmen, eller i månaden. Mm. Det är en del ångest över att åren, jag vet ju att får jag leva i 10 somrar till så har jag ju haft ett långt liv.
Fast du kan också leva i 20 somrar till.
Jo, men om jag känner att kroppen orkar med det liksom. För att man vill ju inte gå de sista 10 åren och ha ont eller sitta i rullstol eller inte kunna ta hand om sig själv. Mm. Det är ju också en skräck, men det har säkert alla. Det här att sitta och inte kunna kanske prata eller utföra sina behov själv och få hjälp med allting. Även om det är fantastiskt att vi kan få det. För det fanns ju inte förr, utan då dog man ju hemma rätt och slätt utan alla de hjälpmedel som man får idag.
Det är ju olika. För mig, jag är väldigt rädd för att dö på sjukhus. Jag vill mycket hellre dö hemma.
Ja,
så det är ju lite...
Jag sagt det.
Ja, men det var något annat. Jo, jag tänkte på, för vi pratar ju mycket om story och berättelser, och jag vet att du tittar jättemycket på tv och film och har ett intresse för berättelser, även om du inte gillar fantasi och sådär som du säger. Det var väldigt roligt igår när vi satt och tittade på krim och du sa nej, men det här gillar jag inte för det är några fantasier. Utan du gillar mer actionorienterade berättelser.
Ja, dokumentärer alltså.
Och dokumentärer, men även när du tittar på fiktion så tittar du ju på mycket spänning och action, får man väl säga.
Jo.
Men vad tycker du om det här med porträtt av kvinnor i din ålder? Tycker du att det finns intressanta kvinnoporträtt i din ålder?
Nej, just den åldern jag är, som jag känner själv, är mittemellan jättegammal och mittemellan ja, mittemellan gammal och jättegammal. Jag tycker man slutar att porträttera kvinnor när man är i min ålder och tidigare än det. Så att jag tror det känns som om man inte förstår hur vi känner, att vi känner oss. De flesta av oss känner oss fortfarande ganska unga. Jag tycker inte man får fram det någonstans liksom. Visst, vi glömmer, men de tankarna vi har som har upplevt det här 50, 60, 70-talet, de tankarna vi har, de går inte av för hacker, kan jag säga.
Thank you.
Har du noterat att jag håller på att låta mitt naturliga grå hår växa ut?
Ja, det blir skitsnyggt, Petra.
Det var hade varit lite konstigt om du inte hade lagt märke till det, för jag började nämligen med det i december.
Ja, men vad jag tycker är så himla kaxigt med hur du låter ditt gråa hår växa ut, det är att du gjorde verkligen en Petra Reveny, och så ändrade du alltihopa och gick all in på en dag. Så det var inte så att du tonade ut det, inga slingor, utan du körde kant.
Ja.
Fullt ut.
Det var så himla fint, därför att jag läste nämligen om Sophie Fontanelle. Hon var en tidningen L, deras moderedaktör tror jag. Hon hade i alla fall en väldigt viktig roll och skrev mycket om mode. Franska L är jag ganska säker på att hon jobbade på. Hon fick sparken därför att de tyckte att hon var för gammal. Och hon tog det jättehårt. Hon hamnade i en depression. Kände att hon inte hade någonting mer att komma med. Mm. Och sen en dag så tittade hon sig i spegeln. Och då såg hon hade färgat sitt hår mörkt i många, många år. Och då såg hon det här ljusa, vita utväxten. Och då fick hon för sig att det liksom var sprickan in i henne. Mm. Alltså hon såg plötsligt ljuset. Och då bestämde hon sig för att hon skulle göra så. Hon skulle låta håret växa ut till hennes riktiga ålder, som hon ju hade blivit kritiserad och sparkad för. Och samtidigt så skulle hon skriva en bok om det året när håret växte ut. Och hon började dela denna historien på Instagram där jag följde henne. Och helt plötsligt så fick hon mycket mera följare än vad hon hade från början. Och nu skriver hon återigen om mode i de här stora tidningarna. Men hon upplevde att hon stod upp för sig själv. Alltså hon försökte inte bli yngre, utan hon försökte bli sig själv.
Yes.
Och jag tog intryck av hennes historia. Nu, hon har experimenterat tidigare. Jag vet att hon levde i celibat under en period och undersökte det och skrev om det och sådär. Så det var inte hennes första bok, men jag tyckte det var intressant också att se reaktionen på det.
Mm.
Sen började jag följa i olika grupper med Silver Sisters.
Mm.
Som är kvinnor som låter håret växa ut. Det är så banalt. Men det har liksom blivit en jätterörelse.
Yeah.
Som kanske, pandemin kanske trigga någonting i människor som har med den där känslan av autenticitet att göra. Så det finns hur många såna här Silver Sisters-grupper som helst. Och i början tyckte jag de var intressanta rent värderingsmässigt. För det är väldigt mycket så här veganer, väldigt mycket djurkämpar. Men också väldigt mycket image.
Mm.
Så efter ett tag så kände jag att jag klarar inte riktigt av den här communityn, därför att den kändes väldigt mycket som att de gör image av de här nya värderingarna som kommer utav att vi synar mänskligheten på något sätt. För det tror jag verkligen håller på att ske nu.
Man gör revolution och så blir man den nya.
Ja, precis. Det är lite som med punken. Först var det punk och sen blev det kommers.
Mm.
Och det hände så fort nu.
Mm.
Så det var så väldigt tydligt att det började med intressanta diskussioner och sen svarade olika människor att här ska vi bara diskutera vårat hår. Alltså det kändes som silverhåret togs väldigt bokstavligt. Men det är ju helt uppenbart en rörelse. Och jag tänkte också på det när jag gick och tittade på hårfärger i en affär. Att plötsligt så finns det grå hårfärger också som man kan färga till.
Ja, man tänker ju det, även om någonting blir kommersialiserat så känns det ändå som att men det vidgar ändå paletten lite grann.
Mm.
Hur, vad som är okej och det är ju skönt att det kanske är mer likt så som verkligheten faktiskt ser ut.
Mm. Jag ser ju på stan att det är en jättetrend. Man kanske lägger märke till det. Lite som när man är med barn så ser man plötsligt alla som är med barn. Och nu så ser man alla som liksom har en decimeter utväxt. Men jag tror att den här pandemin faktiskt medför en sån känsla av att man inte, att man vill komma åt någonting som känns äkta.
Och hon, Fontanelle.
Mm.
Vet du någonting om vart hon hamnade med allt det här Och ifall den här sprickan som är ju en rätt fin bild av att man ser en vit hårutväxt. Mm. Om den ledde till att hon öppnade upp ännu mer eller?
Det vet jag inte. Jag menar, jag följer ju henne fortfarande och jag tycker hon är ungefär som hon var förut. Bara att hon har vitt hår nu och att alla tycker att hon är toppen. Så hennes bok blev en bästsäljare och hon skriver nu återigen på de sidorna som sparkar henne för hon håller på att bli för gammal. Så är det ju.
Ett lyckligt slut.
Ett lyckligt slut, kanske.
Ja, vi sitter nu i bilen här på vägen till Lidköpings tågstation. Jag och min mamma Ann-Britt Reveny som ni fick lyssna på här alldeles nyss. Du kom på någonting som du glömde att säga angående att vara singel, va, mamma?
Ja, det enda som är negativt med att vara ensamstående i min ålder, det är ju att jag saknar enkelpensionen. Jag ser ju att jag sköter ekonomin åt någon äldre väninna jag har. Och jag ser ju att hon får enkelpension, så jag blir ju lite avundsjuk faktiskt.
Ja, det är en fördel om man letar efter fördelar med att vara gift. Det kan ju vara lite svårt ibland. Men änkepensionen är ju en sak då man kan tänka på.
Jaha.
Ett tips från Ann-Britt Reveny. Sen ville du göra en liten rättelse här i det tidigare inslaget. När vi pratade om...
Vi pratade om min insändare.
Precis.
Att jag skrev att jag blev väldigt irriterad att tjänstemännen höjde sina löner. Men jag menade såklart politikerna. Det var ju mycket värre faktiskt. De höjde sina löner betydligt. Och mitt under denna pandemin som går nu med alla sköterskor som jobbar natt och dag. Så de faktiskt nästan, som de säger själva, krälar fram när de slutar sina skift.
Vi ska försöka hitta den insändaren och lägga den på Stollar Bollars hemsida. Så kan du som lyssnar läsa den i sin helhet.
Stollar, bollar, med Karin, Petra och Björn.